Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är september och självklart så har vi vår oerhört elegante vän Omega med oss som partner.
Ja, vi har ju det. Och Omega har ju även med sig en annan kär vän till oss, nämligen George Clooney.
Mm, så är det. Som jag hade äran att kalasa med i Houston.
Helt otroligt.
För några år sedan på en Omega-middag med anledning av NASAs, en av NASAs hemorter kan man väl säga.
Jag tror Clooney alltid är precis efter dig på inbjudningslistorna under de här eventen.
Ja,
nej men, oerhört trevligt.
Omega är ju aktuella inte bara med att ha George Clooney som ambassadör och kampanjansikte, vän till varumärket, utan med sin kollektion. Ja, vilken då, Andreas?
Speedmaster 57. Och passande nog är det ju precis den modellen som Clooney nu frontar i en overkligt smakfull film som ser ut att vara filmad antingen vid Comosjön eller annan behaglig ort. Där han kliver in i någon bil, rättar till backspegeln och ser ut precis så där charmant som bara George Clooney kan vara faktiskt.
Ja, och det här matchar ju den här kollektionen Speedmaster 57 otroligt väl. Den finns ju väldigt, väldigt snart i Omegas butik på Biblioteksgatan i Stockholm som snart öppnar.
Så är det. Och om jag får säga mina favoriter så är det antingen den blå urtavlan eller den här klassiska sandwichtavlan då som har en lite gulnad index och grå urtavla. Men framförallt så är det modellerna på länk, för jag tycker den här nya länken som de har på den här modellen är förmodligen den bästa de någonsin har gjort. Den är oerhört fin.
Mm, länken som smalnar av lite.
Precis, lite vintage-inspirerad och passar klockan väldigt bra.
Ja.
Och på länk så kostar den då 105 000.
Oerhört elegant och smakfullt. Tål att repeteras. Mm. Du har ju fått mycket beröm för den modellen i guld,
ja,
och med gummiband. Som...
Och det är ju en klassisk månklocka då istället. Så det är också Speedmaster, men den mer traditionella versionen. Fast här då i guld med guldtavla, deras Moonshine Gold. Och ett kaxigt svart gummiband. Om då Speedmaster 57 är vardagsklockan så är väl det här roséoklock, kan man väl säga.
Du säger det så oerhört väl. I väntan på att butiken öppnar så kan man gå in på omegawatches.com och botanisera.
Det gör man rätt i.
Det gör man rätt i. Stort tack till Omega.
Tack.
Troubles,
Vi pratar ju med glädje kläder.
Vi gör ju det.
Vi gör det. För det var ju kläder vi
utlovade.
Ja, det var det vi utlovade och det var ju där vi började en gång i tiden.
Ja, det får man väl absolut. Man ska alltid komma ihåg var man kom ifrån, brukar hiphoppare säga, Pelle.
Mm.
Eller hur?
För att, ja, kommer du ihåg, apropå hiphop och kläder, kommer du ihåg Petters?
Mm-hmm. Eller vilken hip-hop del av Petters?
I blodet, kläder? Inte i fodret.
Nej, det här har jag missat. Vad är det? Eller?
Jag tror att det var Bananrepubliken, ja. 1998.
Ja, precis. 97 slog han igenom, så det måste varit där det är då sent han, 90-tal. Ja.
Han, den sitter så djupt in i honom. Han är så äkta. Det är, liksom, det är inte bara ytan för honom, det är inte bara kläderna.
Nej, vad intressant. Det har du tänkt på att Petra har gjort en liknande utveckling som vi har? Gått från kärnämnet och branchat ut till vin.
Ja, ah, nu har han ju inte bara hiphop i blodet, nu har han ju även alkohol i blodet.
Precis. Sen om han kanske har en lite högre lönsamhet än vad vi har, det vill jag inte uttala mig om. Det är ju, det där är ju, det beror ju på hur man mäter.
Det
eller
beror
hur,
ju på hur man mäter, absolut. Men jag vet inte, det var ett sidospår.
Ja,
med
det är
liksom
roligt.
Men nu, apropå ursprung. Och,
ja, men verkligen.
Och
jag gillar Petter på något sätt. Kanske inte hans musik så mycket, men personen verkar ju sympatisk, tycker jag.
Multikonstnär, superentreprenör.
Ja, verkligen. Och det finns mycket att respektera i det, tycker jag.
Absolut. Och Söderbo, precis som en annan superentreprenör, Andreas Weinås. God middag.
Ja, verkligen. Eller hur? Men kläder då?
Ja, nej, men du har ju köpt ny rock.
Jag har köpt ny rock, ja.
Ja.
Det kan man se på mitt Instagramkonto.
Är det vintage? Eller är det...
det är vintage faktiskt. Det är en gammal, vi är ju nästan, alltså jag vet, jag har snackat så mycket om min kärlek till vintage Ralph Lauren, så att...
Mm, men det är ju, ju kul, för att det är Ralph, vi gillar ju Ralph Lauren som,
ja,
bara den, båda två. Och,
ja, men verkligen, och det är nog få varumärken som kan för min del mäta sig med den eran, alltså en så lång era, 80-90, framförallt då, till och med 70 i vissa fall, men då är det ofta jävligt svårt att hitta bra skick på grejerna. Men den här, jag får dubbelkolla exakt vilket år den här är från, men det här är en polo coat. Och Ralph, det man älskar med Ralph Lauren, som sagt, det är ju den här konsekvensen han hade. Han har ju gjort samma klubbkavaj, samma polocoat och typ ett par andra plagg i 15 år.
Vi kan ju tillägga det också att polocoat har ju ingenting med hans varumärke att göra, utan det är ju den, det är alltså modellnamnet på rocken.
Det finns, jag förberedde faktiskt det här för att jag tänkte att vi skulle snacka lite om kläder och rockar och sånt där. Och en polocoat, för den som vill veta eller inte vet, definieras ju av ett par olika saker. Och ursprunget sägs ju då ha med polospelande. Att man hade den som någon form av liksom värmande ytterrock, såklart, mellan matcherna eller efter matcherna. Men det som framförallt definierar en polocoat, det är att fickorna på en sådan, det är som en blandning av patch pockets och flap pockets. Så du har som en påsficka då,
alltså en utanpåficka,
som sen inuti den har som en flap, alltså vad kallar man det då? Ficklock.
Mm.
Det skiljer ju den lite ifrån de här mer konservativa rockarna som bara har antingen passpoalficka där man inte har något lock, eller ett sånt lock. Så den är, det här är liksom historiskt sett en lite ledigare rock. Sen har man lite olika slag på dem också. Idag kan man ju säga att en polocoat både kan ha spetsiga slag och de här mer traditionella, som också är som en hybrid mellan trubbiga och spetsiga slag. Det blir som ett, ska man säga, en horisontal linje där kragen möter slaget.
Krochén.
Snyggt.
Sen har den ju midje. Band,
ja,
eller midje.
Historiskt var
det. Vet
det.
Inte jag vad det heter.
Det där är, ja, men det är ju ett bälte egentligen.
Ja, som ett fastsytt.
Ja, och den kan antingen bara vara i ryggen för att det är ju så här, när, med klassiska rockar, och det bör fortfarande vara så, då vill du ju ha volym nog för att ha en tjock vinterkostym under. Men du vill ändå markera midjan, och ett effektivt sätt att göra det för att inte behöva sy in rocken så extremt, det är ju att du har just ett bälte som går från sidsömmarna och liksom drar ihop ryggen. Men då får du ju allt överflöd vid skuldrorna. Och det ger dig massa mer rörlighet och bekvämlighet, men ändå en markerad
midja. Ett snyggt manligt plagg som...
Väldigt klassiskt.
Som ju funkar väldigt bra i marin, men du har den ju nu i en annan väldigt snygg färg.
Den mest klassiska är ju kamel. Ja. Kamelfärgad, men den är ju kanske inte den lättaste. Om vi skulle tipsa våra lyssnare att köpa sin första ytterrock, då skulle jag kanske säga att kamel snarare är på plats 3 eller något. Mm. Mörkblå är väldigt svårslaget. Som en klassisk ytterrock, för det kan du ha över en blå kostym, du kan ha den till ett par blåa jeans, och du kan ha den till egentligen alla färger som beige, brunt, grått, allt det där. Det är väldigt tacksamt, medan kamel kan ju bli, det måste vara helt rätt ton, och sen tycker jag att det är helt otroligt snyggt. Men...
Ja, det är verkligen så otroligt. Det finns ju någonting väldigt... glassigt över det. Väldigt det mycket American Gigolo.
Ja, absolut.
Väldigt mycket Jan Stenbeck.
Han har ju faktiskt den mer klassiska taken på en polocoat. Det är en scen som faktiskt aldrig har filmats. Den klipptes bort, men det finns bilder, pressbilder på Richard Gere. För han har ju även ett knytbälte på sin polocoat. Och det har ju inte jag då, utan mer bara i ryggen. Och jag har även stora spetsiga slag. Med den lilla detaljen, och det här är viktigt. När slagen inte är likt en kavaj pressade, utan man viker över dem. Alltså du knäpper upp kragen hela vägen. Då sitter en pytteliten knapp bakom ena slaget. Som gör att du kan fästa dem omlott hela vägen upp. Då har du skydd hela vägen i halsen.
Då gör man sig som ett litet skorstensskydd.
Ja, eller hur?
Som skyddar mot snö, slask och elaka
och
vindar.
Då får du helt mycket ledigare take. Ska du ha en halsduk utanpå det, lite slarvigt knuten. Det kan vara väldigt snyggt, måste jag säga. Men så jag ser fram emot att få dyka in i den nu när temperaturerna börjar tillåta det snart. Kamel är ju också ett jäkla trevligt material, alltså kamelhår. För jag tycker det förenar nästan samma känsla du får i kashmir, men med ett lite lägre pris, men också lite tåligare känsla. Alltså kashmir kan vara så vansinnigt känsligt ibland.
Det finns ju inget plagg som man gör sig så bra i om man har framgångsbränna.
Ja, det ligger ju något i det. Men då gäller det att hålla i den framgångsbrännan även i vinter.
Och det är att ha press på sig för en Nordbo.
Jag skulle också säga att det finns ju få färger och rockar i världen som kan mäta sig med kamelrocken till en benvit polotröja. Just den kombinationen kamel och benvitt.
Det här är extremt... Ja, det här får mig att tänka på... Jag var ute och reste i helgen i Madrid på en jobbrelaterad resa.
Körde och, lite bil va?
Körde lite bil med... Du har ju kört bil nu.
Ja.
Vi har varit och tittat på bil.
Ja, och nu kör du bil.
Nu körde jag bil. Körde,
stående inslag kan man säga.
Körde Land Rover.
Wow.
Eller närmare bestämt Range Rover. Ja. Nya Range Rover Sport. Fantastiskt. Härligt. Och när man åker på vissa av de här provkörningarna så delas man in i par.
Mm.
Det är ju ett lotteri av rang.
Men det där känner jag igen. Det har jag gjort på några resor.
Om man är på bil, alltså man är på en resa med biljournalister.
Ja.
Då är det som att få... Alltså som ett,
men du kan ju,
det är ett straff.
Alltså. Har du otur så får du ju Leif G.W. Persson utan humor liksom. Som har skrivit för automotorsport i 12 år.
Väldigt bra jämförelse. Och det är, alltså, biljournalister är en släkt för sig. Såklart som de ser på oss som en släkt för sig.
Jag skulle nästan säga att ibland vet jag inte om det är bättre att få en influencer som...
Nej, men det är också liksom, väldigt...
Alltså, för det är viktigt att säga att det finns ju baksidor av bägge
ja,
de två
ja, ja, absolut.
Mynten,
jag åkte i en grupp bara, eller det här var bara för det man kan kalla då för lifestyle-journalister.
Precis.
Så att det var ingen, jo, det var faktiskt en man som måste ha varit så kallad influencer. Han var ja. Från brasilianska Vogue och han förklarade... Ja, han förklarade inför Land Rovers så, produktchef, så hade han åkt över hela världen. De hade gissningsvis flugit in honom i business.
Ja.
Och sen så förklarade han vid frukosten att nej, jag ska inte åka någon bil idag.
Vadå, skämtar du med?
Nej, och då sa han, no, because accident. Because crash.
Men var det att han var rädd för att krascha eller att han hade kraschat?
Han talade inte så bra engelska.
Nej, men det men får han man förklarade ju respektera.
Då, ja, han förklarade vid frukosten... Han försökte förklara. Och sen så la vi ihop ett och ett att han hade varit med om en dålig bilupplevelse. Mm. Så att han hade åkt över då typ halva jorden. Mm. Lite till möjligen. Och
för
en provkörning. Ja. Aha, okay. Men han, sen så bestämde han sig för att han skulle inte åka. Han skulle inte köra bil. Han skulle bara sitta bredvid. Men det var inte den mannen jag... Utan jag åkte istället med en norsk kvinna som var väldigt trevlig.
Vad härligt.
Och du, nu kommer jag till den här... klämmen med Klocksång. Den vita polon som du nämnde.
Ja, härligt.
För vi gjorde ett besök på en stiftelse som ägs av Norman Foster som är en väldigt kreativ och duktig arkitekt.
Ja.
Där såg vi bilder på honom där han var inte där själv för han bor i St. Moritz.
Mm.
Och där såg vi bilder på honom och efteråt så började vi prata om hur hans familjesituation såg ut.
Mm.
Och då sa hon direkt att jag tror att han är gay.
Okej.
Sa hon då. Och då sa jag, oj vad intressant, vad får du att tro det?
Ah.
Jo, då förklarade hon att jo för han har en sån här och så började hon visa i halsen.
Polotröja.
Ja, för att han hade en vit polo, sa hon då.
Wow.
Och då,
bögstämpel av polotröja.
Och då var jag tvungen att
vänta tills hon ser rosa skjorta då.
Ja, nej men då var jag tvungen att visa typ varannan bild på mitt Instagram.
Ja.
Och till saken har jag att han och jag hade ju samma frisyr normalt, fast vi var helt tokskalliga liksom. Och
extremt fördomsfullt och dem.
Nej men polo och inget hår. Och så då visade jag de bilderna. Och sen berättade jag den här historien om när jag körde på tjejmilen.
Ja just det.
Och blev när den här funktionären skrek
inte bögmilen.
Ja, tjejmilen, inte bögmilen. Och så hon skämdes ju sen då i
för, ja jag fattar.
För att hon hade.
Men det kan ju finnas kanske någonting annat i henne som fick henne att tro att han var.
Absolut, men
det är ju inte kanske de mest klassiska attributen var, som avslöjar ens sexualitet, just polotröja.
Det var bara så roligt hur en modern kvinna, supertrevlig och liksom inom mediebranschen kunde sätta den, alltså vi har ju pratat väldigt mycket om det här om manligt och kvinnligt och hur man sätts inom olika fack, och då tyckte jag att det var så kul med att en polotröja det räckte för att få en gaystämpel.
Ja, ja. Men man kan ju ta det som en väldigt bra, som en komplimang.
Ja,
ju.
Men självklart. Jag var ju tvungen att pika henne för det här. Liksom, med att, det är ju samma sak som att säga att okej, du är kvinna, du tränar och har inte fläta. Du måste vara lesbisk.
Ja, det är ju exakt. Det skulle ja, men, ju kunna...
Det hade inte tagits emot lika väl. Men det var en liten... parentes om hur man snyggt matchar en kamelfärgad rock, nämligen med benvit polo som
precis.
Du sa.
Och en av mina största stilförebilder i höst, eller var ju faktiskt förra hösten också, det var ju Roy Halston.
Och han var där ju, hade hon fått rätt!
Där hade hon fått rätt, för där är det ju, det här var ju väldigt ofta svart polotröja och väldigt homosexuell.
Ja.
Så att där
hade hon fått rätt.
Ja. Så att, hon är inte helt fel ute. Det är många homosexuella män som burit polo med bravur genom historien som man kan inspireras av.
Det var en liten passus kring det. Men jag, om man nu så här.
Mm.
Jag bodde på ett hotell som heter The Edition.
Mm. Det noterade jag.
Roy Halston var ju väldigt frekvent på Studio 54.
Just det.
The Edition skapades av en man som heter Ian Schrager.
Ah, wow, okej.
Okay. Som då drev Studio 54.
Tillsammans med...
Steve Rebell.
Steve Rebell, ja, precis.
Steve Rebell dog ju av... Han dog för några år sedan.
Ja.
Ian Schrager lever fortfarande och är det man väl då kallar för hotellier.
Okej, okay. Fantastiskt.
Han driver och har skapat
han
fantastiska
har
hotell.
Helt okej okay vision alltså, kan man säga.
Extremt cool man, tycker jag. Jag hade ingen aning om att det var han som låg bakom det här hotellet.
Men
innan
det såg
jag
ju fantastiskt
in.
Ut på det man kunde följa från din Instagram.
Ja, otroligt intressant man som har en enorm fingertoppskänsla och otroligt smakfull på så många sätt. Det vet jag inte om han är privat, men han känns det.
Det där tycker jag är sjukt intressant med män och kvinnor som har skapat så här legendariska koncept. Studio 54 är väl kanske det bästa exemplet på ett koncept som har varit, som aldrig riktigt har kunnat återskapas. För att det var bara, det var som ett vakuum runt, alltså det, vi var ju, ingen av oss var ju där eftersom det här var före vår tid så att säga. Men det man har förstått av alla dokumentärer, alltså artiklar och filmer man har sett från det. Men det säger ju någonting om personer som kan bygga den typ. Alltså,
ja, men jag tycker vet, att det är så coolt.
Den lite trötta titeln mood manager.
Aha, visst.
Där kan man ju snacka om mood managers deluxe.
Ja, men,
på de här människorna.
Så, alltså totalt.
För det handlar ju inte bara om att kunna inreda en yta på ett coolt sätt. Det handlar ju om att få människor att dels få rätt människor såklart att vilja komma dit, men också att på något sätt behålla intresset kring något. För det, vi pratar ju jätteofta om det här varför en trend dör. Och det är ju hemskt att säga, men för att fel personer anammar den.
Ja, fel
för
och
den
för många fel.
Och ja, liksom. Men för att den ursprungs... Det går ju, det är ju alltid så. Det blir ju inte en stor trend om inte några, om man säger så, early adapters skapa den, men i slutfasen, och det här gäller ju oavsett om det är krogar eller om det är plagg eller varumärken, så har det ju med hur...
Nej, men så är det ju, och alltså, kan ju bara hålla med, vi har ju pratat om det här, och jag tror att även, jag är ju av den åsikten att även de som säger att de absolut inte håller med
nej men verkligen,
alltså, man kan säga att man inte har några fördomar, men om det är...
Det är klart.
Om någonting man tycker om anammas av en person som man verkligen inte tycker om, eller av många personer, så kan det finnas vissa stora risker att ens eget intresse...
Tror du att det beror lite på det
påverkas?
Här? Ja, absolut. Men det ofta handlar det väl om det här. Vi tog ju Duke's Bar som ett exempel en gång. Att när du känner till något, du är absolut inte ensam om att känna till något, men du känner till någonting som du tycker är lite för dig. Det här är liksom min lilla upplevelse. När den inte längre känns personlig eller exklusiv på något sätt, om man känner att nu är det här en turistattraktion. Samma sak gäller ju med känslan av ett par open walk eller Belgian shoes eller en gång i tiden ett par dubbla monk straps. När du tycker att personer som inte delar dels samma kanske stilmässiga värderingar, men inte heller kanske respekterar
och, absolut,
stället.
Och där eller... måste jag ju säga att jag var ju en av dem som bidrog till turistkänslan på Duke's Bar. För jag hann ju inte ens vara där innan det blev turistköer i receptionen.
Men sen tror jag att vissa ställen kan man ju ha otur, alltså vissa plagg också. Man kan ju råka se personer i någonting som man själv har gillat, men bara att just de personerna verkligen inte representerar. Precis som det går åt andra hållet. Om du ser en väldigt smakfull person med koll på läget bära en viss klocka, så kan ju den klockan helt plötsligt bli intressant.
Absolut.
Som du kanske inte har tänkt innan.
Absolut.
Så att, och där, det, associationer är ju A och O Ja, men absolut, kring hur man uppfattar varumärken och produkter. Och
så är det absolut.
Sådär.
Ja, men han är intressant om man inte har koll på honom. Mm. Och det irriterar mig att jag inte har koll på om engelsmän eller amerikaner säger Ian eller Ian. Men Schrager i alla fall. Han skapade ju även Delano på Miami Beach. Mondrian i LA och St. Martin's Lane i London och Sanderson och så vidare. Så att han...
Det var ingen one hit wonder.
Nej, Studio 54. Han lade sig inte på sofflocket efter Studio 54.
Det är fantastiskt.
Cool utveckling, verkligen.
Jag tänkte på en grej rörande lite det här med liksom trender och vad som inte är trend och hur saker som inte är trend överlever över tid. Och det handlar ju mycket om att göra väldigt små förändringar. Alltså tidlöshet, att produkten är oförändrad. Men att också inte få för många och känna att liksom, det får aldrig bli en hype. För det är när det blir en hype som någonting dör.
Och där är väl på många sätt tycker jag medlemsklubben.
Ja, exakt så.
Typexempel.
Ja, verkligen.
Okej, du kan skapa hur många medlemsklubbar du vill. Men ska du ha någon form av ekonomisk baktanke kring det? Att det ska gå plus minus noll eller helst med vinst, då måste du i Sverige, enligt mig, det måste ske avvikelser. Du måste tumma på vissa saker för att det ska funka. Och det här är min åsikt kring Sverige. Sen har jag varit på oerhört få. Jag har haft väldigt kul och trevligt på, men det
finns, jag tror att det finns två sätt att göra medlemsklubbar framgångsrikt. Det ena är att vara extremt begränsad och ta extremt mycket betalt. Alltså typ Annabelle's i London liknande. Men då är det flera hundratusen om året för att vara medlem. Och du kommer inte in om du inte är extremt, extremt liksom unik person med tillgång till det här. Det andra är att du gör det väldigt tillgängligt. Men alltså att det blir ett så här, om man säger kreti och pleti upplägg, men lite som typ vissa så här kreditkort så här, platina eller platinumkort från Handelsbanken som jag har. Första gången jag fick det trodde jag att det var exklusivt. Det är ju inte någonting exklusivt i sig. Det är ju massa bra egenskaper och fantastiska försäkringar och liknande, men det är ju inte ett exklusivt kort. Och så kommer det något priority pass lounge tillträde med det. Och så tror man att man ska kliva in på någon femstjärnig grej första gången för 15 år sedan eller något. Och det visar ju sig att det är liksom, men det är ju samma trekantsmakter som serveras på Kronobergshäktet.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men olika kort har ju olika förmåner och
ja, så,
och
nej, men,
mycket
exakt.
Av om man talar nu kan man nog se det mer bankernas som förmånskort
ja,
på olika sätt. Sen
precis.
Tror jag att det handlar mycket om vad det är man betalar för och vad
precis.
Det är man vill betala för. Om man ser till exempel i Sverige har vi ju bland annat då medlemsklubben Noppe.
Just det.
Och det finns ju då
Soho House som öppnar i Stockholm.
Precis.
Inom några veckor.
Och sen några år finns ju även det som heter Djursholms Country Club i Villa Pauli.
Just det.
Där medlemskostnaden
är... Men det har ju sällskapet
är...
också, nya och gamla. Alltså det finns ju... Det finns ju mycket olika.
Det gör det, och det handlar ju helt och hållet om vad man vill ha och hur man vill vad man vill ha ut av sitt medlemskap.
Det är ganska intressant också att flera av de klubbarna vi precis nämnde har helt olika approach till sina medlemmar. Till exempel,
verkligen.
Ja men skulle väl säga att sällskapet de gångerna jag var där med vän som är medlem, jag är inte medlem, då är det ju slips som gäller. Och det är ju inte jättekonstigt, för det är ju den historik som är kopplad till en sån medlemsklubb. Och jag tycker det är tvärtom ganska trevligt att precis som man har smoking, när det står smoking på inbjudan, så har man slips när man går till ett sånt ställe och käkar lunch. Men Soho House är ju tvärtom. De vill ju bort från den.
Ja, det är ju den totala kontrasten.
Konservativa,
på
där
samma
får
sätt
du
som,
ju inte ha slips på.
På samma sätt som Djursholms Country Club.
Ja.
Mig veteligen har ju, de sållar ju mer med sin medlemsavgift.
Mm-hmm.
Där man betalar ett inträde på runt 300 000 tror jag det.
Okay.
En ganska bra avgift för dig och mig i alla fall.
Ja, det är väl det du brukar säga.
Mm.
Men för mig har det nog, alltså visst man kan använda den här som sagt exklusiviteten i form av pris. För det är väl en ganska naturligt sätt att liksom sondera marknaden. Att det är en väldigt liten målgrupp som är villig att betala så mycket pengar. Men jag vill nog hålla med då vår vän Fredrik av Klerke lite i att det är kanske snarare reglerna som är viktiga än priset. För vi kan väl alla enas om att det, alltså stil och pengar är inte en självklar kombo.
Nej, långt ifrån.
Alltså det är ju inte så att du har snygg och inspirerande klädsel på klubbar bara för att någon har betalat 300 000. Nästan tvärtom.
Alltså, på samma sätt som att bara för att man har slips så
nej.
Är det långt ifrån en markör som säger att man har stil.
Det håller jag med. Men
alltså,
däremot,
det vet jag att inte varken du eller han tycker.
Men man måste ju ändå säga att om du söker dig till en klubb för att de har ganska strikt klädkod, då kanske du inte gör det om du inte gillar att ha slips eller till och med...
Nej, det var liksom, ju väldigt...
Där tror jag att det finns en ambition att klä sig bättre i det, om man mäter bättre med
slips. Jag tror att många av de här klubbarna och sällskapen, grupperingarna, handlar precis som kläder och accessoarer om en önskan om tillhörighet.
Absolut.
Det handlar om att tillhöra en viss grupp.
Och vilka som inte tillhör den.
Och vilka som inte tillhör
den.
Och det är där min erfarenhet av som besökare och som medlem i ett av fallen som vi har pratat om.
Just det. Det var Djursholm Country Club.
Det var inte det. Jag har varit på väldigt trevliga
men det är inget fel.
Fester och tillställningar där. Med vänner som är medlemmar där. Men vad jag skulle komma till var att jag som gäst tycker att det här är supertrevligt. Men jag...
Hade inte värdesatt.
Jag känner att... Alltså, för det första så... Jag har svårt att liksom sätta fingret på det, men jag är ingen klubbmänniska.
Nej, men det behöver
jag tror
inte
att det, det är nog det jag vill.
Jag känner mig, jag förstår vad
jag
menar.
Jag känner att jag har ingen tillhörighet var jag än. Så här, om jag är min tennis, om jag ska ta tennislektioner eller gå så här, och måste vara medlem i klubben för att få göra det. Jag skulle aldrig känna mig så mycket som en outsider som då.
Nej,
på samma sätt som jag skulle känna mig som en outsider om jag skulle behöva vara medlem i en bilklubb för, ja, nej men, alltså för att de ska hjälpa mig att byta däck.
Ja, jag förstår. Nej, men jag är med dig här.
Alltså, jag känner mig alltid som en outsider.
Ja.
I de här sammanhangen. Det är
men
inte det att
så kan det ju vara. Och mitt största problem kanske med vissa av de här är ju att de som har exkluderats har ju historiskt gjort det inte bara på vad de har på sig utan även vilket kön de har och dylikt. Alltså, du vet, ja, det var inte jättelänge sedan kvinnor var totalförbjudna på många sällskap och klubbar, medlemsklubbar runt om i världen. Och så här, ja, liksom, och det känns ju inte kanske så här super fräscht, tycker
alltså,
inte jag.
Vissa,
sen kan
alltså,
man få den, umgås män ändå, det är inte det. Men
en klubb som har en hög ekonomisk instegströskel lockar ju såklart till sig en viss personlighetstyp.
Ja.
Klubbar och medlemskapsorganisationer som har slips som medlemskapströskel lockar ju givetvis
mer
till sig
testosteron än
en
östrogen.
Viss typ av människor.
Så är det.
Och det, ja, det är intressant och ja. Det gör också att... ja, det
jag kan gilla med medlemsklubbar och exklusiva sådana, de gånger jag har haft förmånen att hänga med, det är ju det här mötet som kan ske. För det är jättemycket personer jag är helt ointresserad av att träffa som är medlemmar på sådana ställen. Men det finns också ganska spännande, tycker jag, utbyten att... Om du sitter där i någon lounge eller någon liksom soffa och dricker en gin tonic eller en kaffe och så sitter det någon som är liksom mer eller mindre premiärminister i ett litet land. Eller, du förstår vad jag menar? Att det finns ju väldigt intressanta möten där alla är från helt olika platser men ändå intresserade av någonting.
Och jag kan ju låta väldigt otacksam, men samtidigt så tycker jag... Jag är inte den som kategoriskt säger nej om
nej,
jag
nej,
är
nej.
Medbjuden.
Nej,
men jag är heller inte den som
skulle
som står och hetsringer för att
kan
för
vi
att
inte
få
gå
bli medlem.
Till, nej, precis. Jag fattar.
Men jag har också haft väldigt, väldigt kul kan jag ju säga på när Noppe Levenhaupt levde.
Just det.
Och startade upp sin väldigt trevliga...
Alltså, det finns väl nog någon form av dröm med oss bägge att man skulle ha en sån. Alltså, eller inte oss bägge, jag ska
ja, men det är faktiskt
dig,
bra
men...
att du väver, syr ihop det här lite, för att det gör du ju.
Eller
hos
hur?
Mig gör du ju det.
Men inte att köpa sig in i någonting annat nödvändigtvis. Men att bygga liksom ett universum av vad vi tycker är smakfullt med vänner och folk som tycker om samma saker.
Absolut, men då skulle jag verkligen vilja vara ekonomiskt oberoende.
Ja,
för att om jag skulle ha den ekonomiska kniven mot strupen, vilket skulle resultera i att jag måste utöka medlemsregistret. Jag måste börja ta in jeanskorts nu, för att annars så...
Uppvikta.
Nej, men jag måste hitta en bra ekonomisk en fungerande liksom affärsmodell på det, och då den är inte bärande om det är 25 pers, mina 25 närmsta vänner, förstår du hur jag menar?
Nej, alltså,
som jag älskar att ha i...
Nej, men jag är helt...
Utan
dig.
Då måste jag...
Men drömmen är ju kanske inte entreprenörsmässig utan mer liksom emotionell, att
ja, men
det
då har
är mer
man väl...
det trevliga i att vara den här liksom klubbägaren. Ja. Fast det är inte en nattklubb där man har liksom juggemaffian som står och vill ha procent i dörren.
Men har man inte sina outtalade klubbar mentalt i vår...
Jo, liksom. Man kanske
att man har
det.
Och det är sina vänner som man... Men vi heter liksom inte så här Smoking Boysen eller, eller Barolo Bubbarna. Jag förstår vad jag menar.
Ja, verkligen. Ja, Barolo Boys hade ju ändå varit någonting.
Det kan jag på fullaste allvar säga att jag har en vän som har ett...
Ja. Nej, men det finns i Barolo-distriktet också. Det är ett fotbollslag, om jag inte minns helt fel. Men det är lite roligt.
Men det är ju väldigt intressant.
Ja, absolut. Men,
är du medlem i någon...
Nej, jag är inte det, vad jag vet.
Vad tror du att det kommer sig av?
Alltså, jag har väl inte
du
haft...
Är, ett, du är ju alltså diplomatisk, men... Om
nej, men jag har inte haft något aktivt intresse av att söka mig till det. Men,
vad tror du det beror på det?
Nej, jag vet inte. Alltså, ni kommer väl kanske låta förmätet, men jag tycker vi har ju sån... Vi har ju så liksom... Vi har det stora privilegiet att bli inbjudna till väldigt mycket exklusiva och intressanta möten och platser och event och resor och dylikt. Så att jag har inte liksom, jag har inte känt att det har behövts typ.
Nej. Alltså, nej, men, och det, jag känner och igen mig väldigt mycket i det, och där är man ju väldigt, väldigt privilegierad,
ja, förstår
man
ju,
när man pratar med andra i liknande ålder och inte minst som är egenföretagare som,
ja,
som vill... Åh gud vad kul det skulle vara att få nätverka med, där man känner att det, ja, vi gör just, från morgon till kväll, det är det vi det gör enda på schemalagd tid.
Exakt. Liksom. Nej, men jag för att citera Mick Jagger lite. Att,
ja, det brukar du göra.
Ja, att det är betydligt bättre att känna någon som har en yacht än att äga en yacht själv. Och det är lite samma sak med medlemskap. Alltså, det är jättekul att gå till ett sådant lite då och då. Någon gång i kvartalet kanske. Men jag känner inget behov av att själv vara personen som är medlem. Förstår du vad jag menar? Alltså det är inte en stor del av mitt liv som utgörs på sådana ställen. Ja. Men sen hade jag varit fanatisk golfare så hade jag ju älskat att vara medlem på en golfklubb som var smakfull. Alltså självklart, men det är
jag
samma
tror att jag, det här handlar om vilken period man är i livet också.
Så kanske det.
Det har jag märkt med mig själv i alla fall.
Mm.
För 20 år sedan var jag om möjligt ännu mer törstig.
Okay.
Ännu mer hungrig på livet.
Ja.
Och ännu mer nyfiken.
På att nätverka i
spännande miljöer. Ja, och på att frottera mig i
vissa miljöer.
Sen återigen, jag... Jag kan skriva under på att jag är väldigt bortskämd med att få vara i vissa miljöer som är få förunnat. Men att...
Men jag är helt med. Och det jag kan romantisera med den typen av miljöer är... Jag är en ganska... Det låter ju väldigt paradoxalt. Jag förstår det, de lyssnare som inte känner oss personligen. Men att säga att jag är en ganska privat person när man väljer att... Ja, ha ett Instagram-konto med relativt mycket alltså följare.
Och vända ut och in på sig själv i en timme varje vecka ljud.
Precis.
Ja, nej, men
samtidigt så vill jag väl säga att det är ju vårt jobb. Och det är ett jobb som jag kan säga att jag älskar och är väldigt tacksam över att kunna ha. Men när vi inte jobbar så är ju både du och jag betydligt mer privata än vad många som sysslar med samma sak som vi gör. Vi delar inte med oss av allt vi gör, alla resor som är privata eller alla middagar. För att, jag kan tala för mig då, men jag är inte speciellt intresserad av att dela med mig av allt som inte liksom är jobb.
Nej, nej.
Och sen är ju jobb fortfarande ett stort intresse. Men...
Ja, men det är ju säkert så att det här klubb... relationen till medlemskap och klubbar kanske hänger ihop med våra jobbsituationer.
Ja, exakt.
Möjligen.
Och jag tycker väldigt mycket om att det ofta är fotoförbud och förbud mot att dela saker från den typen av ställen. För att precis på samma sak som sätt som jag då vill ha någon form av integritet kvar, det vill säga vad jag gör, då vill inte jag att andra människor ska springa omkring och göra content av en plats där alla möts och är överens om att det här är liksom privat. Och det är ju inte att det är något dumt som händer. Det är bara så här, jag vill liksom inte att någon tar en bild nu bara. Nu låter man ju som om man är
Mick Jagger.
Ja, precis. Verkligen inte. Jag tycker det är svintrevligt när folk kommer fram till oss för övrigt.
Ja.
När man är ute och tar ett glas någonstans. Det är inte det jag har inget problem med. Det är bara att jag inte har ett intresse av att själv lägga upp att man är på Rich Phoenix eller på någon, liksom så här, förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis vad du menar.
Vet du vad? Ett annat område jag tänkte vi skulle surra lite om. Skor.
Vi älskar skor.
Skor i ett par bra skor, då kan man gå riktigt långt.
Ja, då kan man gå långt. Vi älskar skor.
Det är ju varför jag kommer att tänka på skor. Det är två saker. Jag har en vän, skulle jag vilja säga, en bekant som heter Jesper Ingvallsson som driver en av världens största skobloggar som heter Shoegazing. Och nu till helgen som kommer så är det ju Shoegazing Super Trunk Show i Stockholm. Det här är ju...
Det här måste översättas till ren svenska.
Precis.
Står man och...
Alltså det är ett
jätte-event. Jag ser ju VM i nörderi framför mig.
Ja, och där har du nog inte fel. Och där, för det här är nog... Oj, det måste ju vara 6 eller 7 år.
Det lät väldigt föraktfullt sagt av mig det där jag sa nu. Och det var inte meningen, men det...
Nej,
det
men du behöver ju inte ha fel för att det var föraktfullt. Nej, men alltså jag tror att många där kan skriva under på det.
Ja.
Men jag vet att det har minst funnits sedan 2015, om inte
för
ännu
du har ju,
tidigare.
För du har ju tävlat, man, eller hur funkar det?
Ja, det är olika saker.
För du har ju
saker.
Tävlat där, va? Man,
ja, precis. Jag har ju en finalistplats i SM i skoputsning. Och om jag får säga det själv, tycker jag att jag borde vunnit den. Men det,
och det här är intressant. Här anar vi en... Ja, är det en bitterhet?
Ja, alltså det är ju ingen... Det är väl ingen hemlighet att det var ett par välputsade skor som...
Men,
nej, det var faktiskt en värdig vinnare som
vann.
Talar
vi silver eller bronsplats?
Jag tror inte
då?
Att det delades ut... Alltså jag tror jag fick silver, men jag är osäker på om det var delad andra plats. Det var om det bara var vinnaren som fick ett officiellt.
Och hur tävlar man då i
jo, just
skoputs?
Det.
Utgår alla från samma modell, så att säga? Samma
I finalen så är det ju då 3 personer som är med. Och alla har en helt ny, då var det Loke, tror jag, som var partner. Så alla har liksom en Loke-sko i samma färg. Då var den ljusbrun. Och sen så har alla samma... puts. Alltså
alla samma förutsättningar du får välja, redskap.
Fast du får välja liksom färg, för det är ju hela poängen att du ska
kunna göra fel. Liksom.
Ja, och du ska ju kunna göra olika resultat och sådär. Mm. Och så har du 20 minuter på dig.
Men,
från scratch. Liksom.
Hur ser skorna ut när man får dem? Har någon
helt
liksom obehandlade. Gått alltså, Sörmlandsleden med
nej,
dem?
Nej, de är helt nya. Så det är 3 helt nya skor.
Förlåt, nu måste jag försöka sätta mig in i det här. Man ska, putsa upp en sko
helt
som är superfin.
Ja, fast den är ju, det här kan jag ju ändå säga, en ny sko är ju inte mer än fabriksputsad.
För det här är så otroligt.
Så det går ju fortfarande att putsa.
Det är så
upp.
Fantastiskt intressant, tycker jag.
Ja, men det här är bara för att ha, du kan ju inte ha olika, om en sko är liksom använd 3 månader och
nej, men jag tänker ju, alltså nu vill jag inte ironisera det här, men jag tänker att de skulle se ut som skit liksom.
Att
någon ska ha varit ute och gått...
Ja, men det hade ju kunnat funka.
Samma
men,
person hade varit ute i samma typ av...
Problemet är då att de hade ju haft olika förutsättningar, för du hade ju inte haft samma standard på alla skor. Och då...
Nej.
Jag vet inte, jag tycker det här är ett rättvist
men
okay,
de är för mig väldigt fina.
Ja,
säkert.
Ja, och det här handlar ju mer om så här, att då ska du putsa upp en så hög glans eller så en så snygg puts som möjligt.
Och får jag då en till nyfikenhet, det är ju, när du köper nya skor, putsar du dem?
Ja, absolut.
Det första du gör?
Om jag vill ha dem blanka. Ja, det ska ju sägas också, jag har ju typ inte velat ha den typen av... Det kallas ju spit shine.
Just det.
Och det är när det är, alltså du ska kunna, jag tror att definitionen i alla fall förr var att du ska kunna läsa av tiden på klockan i glansen.
Uh-huh.
Då, alltså om du kan se visarnas position när du speglar klockan i tån, då har du godkänt.
Uh-huh. Ja, någon gång skulle jag vilja facetima dig.
Ja, ja, verkligen.
När jag ringer dig och du sitter och speglar visarna i tån.
Verkligen. Jag hade ju det länge som en ursäkt till att ta en whisky, eftersom det hjälper ju ofta till. Om du dricker whisky så kan du använda whiskyn lite för att snabba på den här kemiska reaktionen när du ökar, när du putsar.
Men så i helgen nu, alltså den 20:e då,
24:e blir det väl, 24:e, eller någonstans där
så omkring, äger shoegazing, lördag är den 24:e.
Ja, men det verkar ju stämma.
Så då äger det här rum.
Och det är ju inte bara skoputs, det är ju liksom seminarier och det är massa skoutställare av randsydda varumärken på plats.
Jag kan tänka mig att det doftar väldigt gott där.
Ja, men det tror jag det gör. Och det är mycket skovård. Alltså det är liksom som ett, ja men det är som ett riktigt symposium. Det är som en mässa liksom för kvalitetsskor. Och det, jag gillar ju att det finns en så dedikerad skara. För det som jag kom att tänka på samtidigt som det här, det var en artikel som Jesper då hade skrivit nyligen om att anrika Church, alltså Prince Charles skovarumärke bland annat, han har väl både John Lobb och just Church tror jag, men har tappat 80% av sin omsättning sedan 2020.
Ja, det,
det här är ju, tycker jag, sprängstoff för oss. Alltså, jättebra artikel.
Superintressant. Jag tippar spontant på en blandning av pandemi, vikande intresse för just Church som varumärke.
Ja.
Jag tippar på en, det man kan kalla då för strömning i klädes- och skokulturen, nämligen att vi går åt mer avslappnat. Det är mina tre.
Ja, det är nog, jag är villig att skriva under på alla de tre, men han listade ju även en grej till som är svårt att veta för oss, utan nu har jag ju läst artikeln, men de valde ju då efter 2020 när de började tappa väldigt mycket, då valde de att höja priset på skorna med upp till 50%.
Ja.
Det är ju kanske inte sättet att lyckas. För då tappade de ytterligare då 40% eller vad det var. Ja. Så att det som är intressant, för vi var inne lite på här innan, vad som är tidlöst och vad som är, går i trender. Och Church har ju varit i princip oförändrade. Förutom till för några år sedan när ägarna då, Prada, för det var en jättedebatt om det här, att varumärket blev sämre när Prada köpte dem. Det var ju bara det att Prada köpte dem ju liksom för 40 år sedan eller 30. Ja, men det är ju 20 år sedan i alla fall. Det är ganska länge. Och de rörde ju inte huvudlinjen så här jättemycket, men det som har hänt nu är ju precis det här vi förfasades över, att de gör en open walk-kopia.
Mm.
De gör någon sån här fotriktig liksom traktorsandal som ser ut som den är hemma på liksom landstinget möjligtvis, men inte i klassiskt herrsko.
Nej. Liksom. Nej, de har ju ruckat på sin identitet, kan
exakt
man säga.
Och det här är samma sak som vi pratade om när Senja, eller om det var Corneliani.
Ja.
Alltså när de här varumärkena som ändå klarade av att inte bli hype, de har liksom alltid varit, visst, deras kostymer har varit större på 90-talet eller 80-talet och smalare på 2000-talet, det är fint, men de har ändå varit kostym- och skoföretag. Nu helt plötsligt ska de ju vara någonting de aldrig har varit. Och nej, de ska göra den ändringen på 2 år. Det ska vara drawstring och t-shirt på The Rock på Super Bowl, som vi pratade om.
Ja.
Och nu så ska det vara liksom Balenciaga sneakers på Church. Det är ju förfärligt.
Det här är ju, och jag håller ju med, och det är så, det här är ju en extremt hypotetisk fråga. Men om nu du och jag skulle vara, nu är ju du och jag inte alls lika gamla, men om vi skulle vara 15 år yngre, båda två, och ha startat en podcast idag för att inspirera och informera.
Mm. Just det.
Då vore det intressant att föreställa sig våra personligheters förhållningssätt till dressade drawstring pants.
Absolut.
Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Att vi kanske hade haft liksom lager av drawstring pants i
Jag fattar.
I våra garderober. Jag tänker ålder och hur vi börjar bli de här gamla gubbarna i mupparna som sitter på
och det här, du har helt rätt. Självklart.
Du förstår vart jag vill komma.
Självklart. Liksom att, men du får ju också ha då i åtanke att vi som gamla gubbar, precis som de gamla gubbarna före oss, ofta värnade ju om att en viss stil, en viss kategori av plagg inte ska dö ut helt. Absolut. Till exempel slipsen. För jag menar, vi hade väl förmodligen inte varit några slipsentusiaster om vi var 15 år yngre och skulle starta en podd. Jag menar, vi bär ju slips för att vi älskar slips, men kanske inte så frekvent som i alla fall jag gjorde för 5 år sedan.
Nej, det är mer intressant att se hur man tror, det där har vi ju pratat om många gånger, hur man tror att vissa saker kommer alltid att vara för evigt. Och man kommer aldrig att ge sig på någonting. Sen går det lite sakta, och sen är jag den första att hålla med att alltså Church har, alltså det är ett DNA som är väldigt vagt idag.
Verkligen, men jag vill ändå göra folk uppmärksamma på att Church har varit i modebilden fler gånger än vad Balenciaga sneakers och kvinnliga blusar på män har varit. Så att det ena betyder inte, man får gilla Balenciaga sneakers, men det är tråkiga när företag som är bra på att göra klassiska herrskor inte längre gör det. För det är inte direkt så att det kom att Balenciaga, alltså för bara 5-7 år sedan så var ju Church det coolaste man kunde ha.
Absolut.
Så att det var ju en trend. Det var ju inte bara stofiler som oss som gillade.
De har ju inte moderniserats och blivit samtida på ett smakfullt sätt.
Nej, de har ju försökt modernisera för snabbt och för extremt. Istället för att stå kvar vid det ni var bra på och sen använd andra delar. Alltså jag tycker så i alla fall.
Jag kan bara hålla med. Jag menar, de har ju helt legat under en sten och sovit när det kommer till ett segment som attraherar mig väldigt mycket, och det är ju dressade sneakers.
Ja, men precis.
Och där har ju de liksom, det känns som att det har varit ett styrelserum som har, eller en designavdelning eller någonting, som har haft noll själ och identitet.
Exakt, och där tycker jag nästa viktiga del i varför Church har tappat så vansinnigt mycket försäljning kommer in, och det är att idag finns det, nu är det bara några exempel, men Morsjös, Myrkvist, du har Skolyx, du har alltså så många, du har typ Mirmin, Carmina. Du har producenter som gör en alltså högkvalitativ sko. Jag säger inte att de är lika bra som en 5000 kronors eller uppåt, men de gör en förbannat bra randsydd sko till en väldigt snygg design för 2,5. Mm. Alltså det är omöjligt att en massa som tidigare betalade 5000 kronor för att det inte fanns ett alternativ ska göra det när det dessutom inte ens ligger kanske modebilden. Alltså de har inte gjort någon.
Nej.
Alltså om du tittar på då Morsjös, Myrkvist som är våra svenska alternativ framförallt som varumärken, så de har ju lyckats med att både göra då Tassels, Pennies, Oxford som är superklassiker, men de har också en dressad sneaker i utbudet.
Man kan
de
väl liksom kanske säga att de attraherar en mer modern,
exakt,
samtida.
Du kan vara klassisk och samtida på samma gång.
Det är inte lika svart,
nej,
eller vitt,
exakt,
som det var förut. Liksom.
Exakt, och det är lite samma sak som de här butikerna i London, så här Eden Ravencroft och New in Lingwood. Alltså jag vet att Clerker älskar dem, men det är ju, de har ju det lyckats att få de klassiska plaggen riktigt att hänga med i, alltså dels då för att markerad axel de senaste 20 åren, eller i alla fall 15 åren, har ju varit ganska blygsam i modebilden. Mm. Det har ju varit det italienskt mjuka, och det har kanske inte varit de varumärkenas styrka. Så det förstår man ju att så här, de kommer kanske få ett visst tillbaka, ett uppsving liksom. Det är inte omöjligt, men samtidigt då, jag vet inte. Man kan liksom inte bara leva på gamla meriter, men man kan inte. Det är ju som om Omega skulle göra smartwatches helt plötsligt. Alltså, jag fattar, det är många i den branschen som har försökt, men jag har inte tyckt att det har höjt någons varumärke riktigt.
Och det där är ju ett väldigt intressant exempel med smartwatches. Ja. För att jag tror att
Tag Heuer gjorde ju väldigt.
Ja, och jag tror att Tag Heuer passade det, tror jag. För jag tror att den kunden är mer lagd åt det hållet, tror jag.
Absolut.
Mer lagd åt det hållet, även om inte jag associerar det varumärket med det.
Jag kan inte tro att det har höjt deras prestige som varumärke. De har ju säkert tjänat massa pengar.
De har nog stannat bättre på radarn, tror jag.
Ja, det är möjligt. Och de har ju definitivt ökat sin omsättning med den typen av introduktion. Alltså,
jag minns ju att IVC var på väg att lansera en smartklocka.
Ja, de hade ju dessutom någon grej de kopplade på bandet.
Och sen skulle de ta det här steget ännu längre. Och jag minns att jag var bjuden på en sån lansering.
Ja.
De ställde in lanseringen och drog tillbaks den här.
Tror du var det bästa de kunde gjort?
Det tror jag också faktiskt. För att, tror
det var faktiskt
att...
en riktigt dålig idé från första början.
Och sen är det klart att all sån här utveckling har ju tittat snett på från början. Det har varit kvarts och det har varit lyxiga stålklockor och så vidare. Men vissa saker, jag står fast vid att jag tror att vissa varumärken ska hålla sig ifrån vissa saker.
Ja, men särskilt med tanke på att värdena kopplade till de här bolagen inte längre har med liksom innovation inom det nya, det tekniska, utan snarare att bibehålla det hantverk som är liksom 250 år gammalt.
Mm.
Det, alltså, den grejen får man inte glömma av, att det är ju inte den liksom tekniska innovationen innan Android liksom grej som Omega eller IVC ska stoltsera med.
Nej.
De ska ju stoltsera med att de fortfarande gör, alltså det är ju konst i mekaniskt utförande, och har ju kanske aldrig varit så hög efterfrågan på just lyxklockor.
Jag tror att ju tydligare man känner sitt eget varumärke eller ju tydligare varumärkesbok man har, så blir frågetecknen färre när trenderna dyker upp.
Men precis.
Tror jag. Men det är väldigt intressant.
Ja.
Vi kan ha det här samtalet och ungefär 2500 samtal till hur länge som helst. Men vi är tillbaks.
Så är det.
Om en vecka.
Samma tid, samma kanal.
Ja, jag längtar.
Aha.
Vi hörs om en vecka.
Ciao.
Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.